Det är fredagen den 14 augusti. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ja, varmt välkomna till Ledarredaktionen, podden för dig och för mig, podden som är för sig. Redo att bevaka valet och beveka valet, leka valet, veknande lätt och lekande rätt, bevaka och försaka det. Så haka på nu. Ett val för dig och mig, ett val för sig, mitt val, ditt val, valfritt och felfritt i ett avsnitt av Ledarredaktionen. Som håller tonen, distinktionen med funktionen att finnas och minnas vid er sida och lida varje dag ända fram till valet. Vi bjuder på såväl hackat som malet. Ibland blir det galet med uttalet eller för mycket om 90-talet. Men det mesta av materialet är bättre än det vanliga skvalet. I den här podden möter ni draksodden, modden, snömoset, väl valfläsksoset. Det interna goset när vi roddar och poddar, för soddarna är vi. Pli på redaktionen, i ledarredaktionen. Den funktionen har Jesper som blir näst när jag drar ut på min inledning. Desto större anledning att börja dagens utledning och utredning. Ta kontrollen, sikta bollen, sluta mata trollen, gå in i rollen, kämpa på i selen eller för den delen presentera panelen. Som bland annat heter Peter Wennblad och sen vad? Jo, Mattias Svensson och sedan hen som heter Paulina Neuding. Oj, så skojsing. Välkomna!
Tack.
Tack så mycket. Du var rapp, men inte rappare.
Nej, det var... Rimma på Neuding, det var inte lätt alltså.
Nej.
Du har säkert försökt många gånger.
Absolut. Ja.
Paulina, jättekul att se dig, men jag måste ju börja med Peter. Du är ju tillbaka, vad kul att se dig.
Var jag inte med förra veckan? Nej, det var jag inte. Jag har haft semester.
Ja.
hade jag redan glömt.
Ja. Eller egentligen, jag hälsar ju dig välkommen redan i måndags. Du gjorde ju poddebut för säsongen då.
Men... Ja, det var därför.
Ja, precis.
Jag blev förvirrad.
Men de som inte var med då, bara kort, har du haft en fin sommar?
Det tycker jag att den har varit bra. Mm. Mycket bra.
Överlevde stan både medeltidsvecka och Almedalsvecka och allt vad det heter?
Det ser ut så. Jag tittar ut genom fönstret här över... Södra Kyrkogatan i Visby innerstad.
Och allt ligger i ruiner, misstänker jag, eller?
Att allt ligger i ruiner, eller
ja,
vad sa du?
Ja, det ligger i ruiner. Det som vi ska. Du har en fråga. Finns Stockholmsveckan fortfarande? Eller är det så här millenniegrej? Eller var det bara att påhitta Visit Gotland? Eller så har det någonsin funnits?
Alltså, begreppet Stockholmsveckan finns fortfarande kvar. Det är vecka 29.
Okej.
Okay. Och det är väl kanske någon slags peak-festvecka. Det är lite mer... unga som befinner sig här som festar lite hårdare än gemene man. Men det där riktiga Stockholmsveckan, den dog ju med stekakulturen. Det är ju liksom 20 år sedan.
Mm. Mm, men jag tänker också så här, jag associerar det till champagnevaskning och stekrörelse när man dansar.
Ja. Och det var väldigt länge sedan.
Men det har ju blivit jag skulle säga att det har blivit ett problem för besöksnäringen. Eller, så här, jag hyr ut min egen bostad emellanåt. Och vecka 29 är ju då inte så populärt därför att många förväntar sig att Visby är liksom ett sjöslag under vecka 29, men så är det ju verkligen inte.
Då blir man besviken. Paulina, det är kul att ha dig här som sagt. Förra veckan jämförde jag dig med en skogsstjärna på fuktig grönmossa med blåbärsris som uppvaktning. Idag går tankarna till en strandaster som stort reser sig ur mager sandbädd, härdad av salt och sydvästvind.
Mm.
Det är ingen ringare komplimang, ska jag säga.
Nej.
Nej.
Tack.
Hur går vi vidare från det här?
Jag vet inte.
Är du en sensommartjej?
Ja, men du vet ju svaret på den här frågan.
Att du är en late bloomer?
Nej, men du vet svaret.
Ja, okay, du är en...
Jag firar tjej nyår. Det, ja. Det är hösten som är...
Det är precis. Det
då, då vill jag köpa nya såna här, ni vet, klistermärken till lagboken.
Mm.
Ni vet precis den känslan.
Och slå in i nytt bänkpapper och så vidare.
Mm. Tove och jag och vår praktikant Kristina, vi förstår varandra utmärkt i det här.
Någon som inte förstår det här alls, det är ju Mattias, men varmt välkommen du också.
Tack.
Du finner ju det till rätta i varje årstid skulle jag säga, men är du inte som bäst just nu i augusti? Sommaren har gått, du har fått mycket mil i benen, Lidingöloppet står för dörren.
Ja, jag missar ju det för jag är på bokmässan som idiotiskt nog alltid är samtidigt.
Ja, okej.
Okay. Men ja, Egentligen, alltså, jag är ju höstbarn så hösten trivs jag bäst med. Men med åldern så trivs jag mer och mer med sommaren. Det är en väldigt behagfull årstid.
På att tänka på, Peter, hur jobbar ni och övriga på Visit Gotland med att få bokmässan till Visby? Är det någon speciella trick att ni plockar fram lite gamla munkpräntningar och sådär och säger att det alltid har gått där, eller?
Nu går vi vidare.
Ska vi sluta tramsa rent av?
Annars har du ju en aura av att lobba för.
Ja, men vi hade någon slags deckarfestival, men den dog ut.
De tog livet av varandra och man har inte listat ut.
Men är det inte så att rätt många deckare utspelar sig på Gotland? Jag läste någon förfärlig deckare som gick ut på något gammalt hemligt sällskap, slaktade varandra i någon sån här stenstodcirkel någonstans på södra Gotland.
Ja, det är ju både att de utspelar sig på Gotland och att det finns en överrepresentation av deckarförfattare boende på Gotland. Mm. Hel eller deltid.
Så är det säkert. Hörrni, nu bestämmer jag att vi drar igång.
Ja.
Då kör vi! Och vi ska börja då med att konstatera det självklara och uppenbara att det är 30 dagar kvar till valet. Lite drygt 4 veckor alltså. Och nu är ju valrörelsen verkligen igång, får man väl säga. Det finns inte en minister eller riksdagsledamot eller kandidat eller polsak eller polsek eller presssekreterare som kommer att få sova ut den närmaste månaden. Och det gäller väl i viss mån också politiska reportrar och vi opinionsjournalister. Kort sagt, vi är på rull. Förutsättningarna, väl kända. Regeringssidan ligger under ordentligt. Så mycket att det krävs en historisk upphämtning för att den ska kunna behålla makten. Men på oppositionssidan har man ändå problem. För där har man egentligen ingenting annat gemensamt än att man av olika anledningar räknar sig till oppositionen. Men det är väl det mesta man är överens om. Igår kom första opinionsmätningen efter sommaren. Det var företaget Demoskop som stod för den. Och den fick stora rubriker för att avståndet mellan blocken, eller det som just nu är blocken i alla fall, har halverats under sommaren i mätningen. Från ungefär 8% till 4% enligt Demoskop. Peter, har det vänt nu?
Jag tänker så här, det kanske inte är sant, men det är härligt ändå.
Okej, så du köper inte riktigt det här, eller?
Nej, men en opinionsundersökning vänder ingen valvind. Alltså för att man ska kunna prata om att vinden har vänt så behöver det komma fler opinionsundersökningar som visar samma sak. Men med det sagt så är det här viktigt nog. Alltså jag tror vi alla såg entusiasmen bland partister i tiderlaget över detta. Mm. Alltså det har ju en stor psykologisk effekt. Alltså det förändrar dynamiken i valrörelsen, därför att valrörelse för partierna, det är väldigt hårt arbete. Och att få energi, alltså få att tiderpartierna känner någon form av vittring, samtidigt som oppositionspartierna och kanske Socialdemokraterna i synnerhet får ett stress på slag. Det förändrar liksom dynamiken i liksom ända från tv-debatterna till ut till stämningsläget i valstugorna.
Mm. Vad säger du, Paulina? Eller vad tror du? Hur mycket match är det?
Ja, men jag säger precis som Peter. Jag tänker tro på det här de närmsta dagarna tills motsatsen visas. Men oavsett vilket så tror jag att en sån här mätning förändrar lite stämning, gör att folk kanske... Det ger mer energi till debatten och sen får vi ju se, alltså jag upprepar mig ju som en repig skiva i den här podden, men de skandaler som har varit till vänster, de kanske lyfts upp av medierna. Det kanske blir så att det blir någonting kring att vi har de här ledamöterna i ett riksdagsparti som den andra sidan är beroende av, som skriver brev till palestinska Breivik och Jackie Arklöv. Det kanske kommer betyda någonting att man har suttit och skrivit kärleksbrev till dem, bland mycket annat. Mm.
Mattias, du har ju lite aura av en man som inte är intresserad av opinionsmätningar alls, men fick du någon puls av Demoskop?
Det var väl en nyhet som... att tidningar, journalister och andra väntade på. Alltså det var ju väldigt mycket att man redan hade gått över på eftervalsdebatten och nu får vi ändå en valdiskussion. Alltså det är ju lite roligt att se, det skakar ju om sosseriet.
Oj, vad det skakar om.
Alltså den här veckan så var alltså deras stora grej att försöka gå ut och liksom, vilken moderat ska vi attackera? Liksom bara, Gunnar Strömmer. Alltså vem tänkte ut den strategin?
Det osar ju inte direkt så här stor vinstlugn.
Nej, det
är tvärtom. Nej, det måste ju vara så här, var har vi den riktigt desperata planen? Ja, vi kör galne Gunnar liksom. Det...
Ja, alltså man får nästan så här ja till Ebrom-vibbar liksom. Vi gör allting liksom. Och det där har man ju fnissat åt Folkpartiet hela sommaren liksom så där. Men nu, alltså den nervositeten väckte ju lite munterhet ändå.
Ja, vi får ju se. Det kommer ju helt säkert, eller det kommer fler mätningar ganska snart, antagligen redan i början på nästa vecka. Jag trodde faktiskt att det skulle kunna hinna komma en redan den här veckan.
Jag menar, det är ju katastrofsiffror för L framförallt, men också M. Mm. Alltså 16,8%. Ska man vända på det så är det ju liksom, ja, det är två partier som då borde ha en viss potential att växa.
Mm. Det är intressant att du sa det, för att nu vet vi inte om det stämmer på helheten. Men en sak har ju flera opinionsmätningar varit ensam under ett tag i alla fall. Och det är ju att Kristdemokraterna går bra.
Mm.
Ja, Mattias, vill du börja? Varför det?
Nej, eller vill Peter har ju skrivit om det. Så.
Ja... Precis, så det är ju remarkabelt. Det är ett år sedan som Kristdemokraterna låg under 4%-spärren. Mm. Och nu är det 7,5% i Demoskop. Och ja, här kan man ju ändå säga att det är ett statistiskt faktum att KD går bra. Jag är inte förvånad. Alltså, jag tycker att de andra tidiga partierna kan se och lära av KD. Alltså, KD har ju förstått att dels att liksom, tidväljarna eller mittenväljarna inte kommer lockas av att gå över till liksom tidssidan, välja tidssidan om det är fyra nyanser av SD, utan partierna behöver liksom odla sin egen art, visa att det finns en bredd, att det finns en instegsdrog eller något sånt.
Mm.
Och att man har valt att, ja men så här, man har presenterat sakpolitik på en lång rad olika områden, alltså man har kört sin egen agenda, sin egen politik snarare än att prata ner den andra sidan.
Ja, precis. Vad tror du, Mattias, att Ebba Busch då som den främsta företrädaren varit mycket inne på sakpolitiken och varit ganska osentimental kanske inför det här med blockpolitiken och makten? Har det betydelse för KD:s framgångar?
Just att ha någonting att hänga upp sjukvårdsfrågan på. Sen om förstatligande är lösningen eller inte är ju svårt att se, men det är ju någonting som i alla fall ser ut som att man vill göra någonting rejält åt en fråga som engagerar väldigt många människor och dessutom, ja, det funkar på många håll väldigt, väldigt dåligt i Sverige.
Men tror du verkligen förstatliga sjukvården är en vinnarfråga?
Nej, men det är lite av poängen. Att det ger ändå en ursäkt att få prata om att man bryr sig om sjukvården och göra någonting åt. Alltså, det är ju därför vi får de här. Jag menar, när vi väl förstatligat det så kommer någon annan att profilera sig på att vi behöver decentralisera.
Mm.
Men det tror jag definitivt. Sen är ju vissa andra förslag hoppas jag inte att de har vunnit på. De har ju det här riktigt. Det är ju en skattesänkning som till och med jag är emot, den här liksom att de som har bott riktigt länge i ett hus och fått värdet stiga genom taket, de ska dessutom helt slippa vinstskatt. Men det är klart att det finns ju ett väldigt stort segment som kan räkna hem många, många tusen lappar på den typen av särbehandling.
Mm. Opinionsmätningen kan ju vara överspelad väldigt snabbt, så kan vi inte ska dröja för mycket med den.
Men de har ju legat hela just Kristdemokraterna.
Ja, men jag ska bara påminna en sak. Peter, du var ju med när vi drog igång valrörelsen i måndags. Då hade vi med Per Rosenkrantz, en levande normalfördelning. Och han upprepade vad han ofta tidigare sagt. Och det är ju ett intressant läge, för att partiopinionen avviker mycket just nu, säger han och andra, från annan data som borde påverka den. Alltså väljarnas viktigaste frågor, sakägarskap, synen på framtiden och sådär. Och Per sa ju mer mindre rakt ut att antingen så vänder det partiopinionen, eller så behöver vi uppdatera våra hypoteser om hur väljare egentligen fungerar. Och det här hänger ihop. Peter, bara kort kommentar från den här diskussionen. Vad tänker du om det?
Ja, jag håller med, Per. Alltså hårda data och opinions läget, det stämmer inte överens. Mm. Så att det finns någon X-faktor här.
Ja, och vad den är, vill du spekulera i den?
Nej, jag var väl inne på det lite grann i podden i måndags. Alltså att jag tror att det är ju mittenväljarna som tvekar inför att välja ett Tidöparti. Och min övertygelse är ju att det är mycket för att de har blivit för mycket en enhet istället för fyra olika partier. Och att det finns ett motstånd, alltså även om man liksom sakpolitiskt sympatiserar med mycket av det som Tid gör, att man känner ett motstånd inför liksom den tonalitet och den kultur som har uppstått kring Tidösamarbetet.
Mm. Lyssna gärna på den podden om ni vill höra hur vi utvecklar det resonemanget. Paulina får fortsätta resonemanget.
Men i termer av sakägarskap så hade vi precis en väldigt bra vecka med gårdagens då omröstning i riksdagen.
Och kring mängdrabatten, ja.
Mängdrabatten för upprepad brottslighet. Den är ju, där påminner, alltså S, V, MP, C röstade nej och borgerligheten och SD röstade för. Och då blir det plötsligt väldigt tydligt att här finns det faktiskt fortfarande en åtskillnad. Okej, att S gjorde det på olika teknikaliteter, att man säger att egentligen så vill man avskaffa straffrabatten, man vill göra på ett annat sätt och så vidare. Men plötsligt så är det så här, Tidö vill avskaffa de här rabatterna här och nu och oppositionen vill inte det. Och det är väl väldigt, väldigt bra för oss.
Mm. Jag hade tänkt ta det senare, men vi kan väl ta det, för det har ju ändå varit veckans stora händelse. Riksdagen har ju hållit extra möte, man har ju förlängt 2026 års riksmöte då för att man skulle hinna med och behandla alla frågor.
Här får jag invända, Andreas, jag har förstått som det har man inte alls gjort.
Nej.
Alltså, till skillnad från förr så är stänger riksdagen aldrig.
Är det så?
Ja.
Riksmötet
pågår från att det börjar till nästa börjar. Däremot så är det liksom inte, man är inte igång. Man är inte liksom, man har inga sittningar under sommaren i plenarsalen, förutom någon interpellationsdebatt.
Hur var det i Arboga?
Det var 1435. Det var inget riksmöte för övrigt. Det kom man på 30-talet bara.
Säger han med en sån här översittaraktig min.
Det var bara för att någon ville fira 500 år. Men Peter, vadå? Riksdagens högtidliga öppnande är inget högtidligt öppnande, utan högtidlig...
Vi fortsätter som vanligt. Det högtidliga öppnandet av det nya riksmötet.
Okej, men det är samtidigt stängning av det gamla riksmötet.
Ja, precis.
Är det en högtidlig stängning också? Okej. Tack för detta. Det var tur att det blev rättat redan här i podden, för annars hade ju folk hört av sig. I alla fall, riksmötet håller fortfarande öppet, inte extra öppet, utan det är ordinarie öppet. De röstade i veckan om bland annat den här mängdrabatten på straff. Jag tror ganska många av oss blev förvånade att ändå socialdemokratin valde att ta strid i den frågan och rösta emot. Varför gjorde de det? Paulina, räcker upp handen.
Jo, och där, det var ju Teresa Cavallo som pratade i den här debatten, och hon understryker, hon gör det på ett väldigt intressant sätt. Hon säger att Tidö har gjort jättebra saker i brottsbekämpningen den här mandatperioden. Att Socialdemokraterna har omprövat sina tidigare ståndpunkter. Att man är för att avskaffa mängdrabatterna. Men att det då inte är praktiskt genomförbart nu. Utan Socialdemokraterna vill börja med sexualbrott och ytterligare någonting. Och sen att andra brott då ska tillkomma senare för att kriminalvården och så vidare ska hinna med. Det här går ju inte att genomföra nu, därför att det skulle bli alldeles för omfattande.
Mm.
Och Tidösidan vill då ta alla brott på en gång.
Mm.
Men man bemyndigas då av riksdagen. Regeringen bemyndigas av riksdagen och säger exakt när det här ska införas, därför att det måste förberedas.
Och så tar man lite pö när det utrymme finns.
Utan Tidösidan vill ju ta alltihopa på en gång när utrymme finns, medan S vill ta vissa brott.
Mm. Vem har rätt här då?
Tidösidan, det vore superkrångligt att säga att du har begått en våldtäkt och en stöld och det ena är straffrabatt och det andra är inte det. Det är ju rejält stökigt. Men sen så tror jag också att det är för svårt att enas kring det där på vänstersidan.
Och så sossarna behöver det?
Ja,
eller hur förklarar du det? För nu har de gärna så att de är emot.
Sen så finns det liksom, man ska inte glömma att det här är ju väldigt, i väldigt hög grad en socialdemokratisk ståndpunkt som man har haft i ett halvsekel, om inte mer. Och det är ganska smärtsamt för sossarna att lämna det här. För det är deras straffrätt så som den har sett ut. Att man det är i grunden synd om förövare. I grunden så måste vi visa humanitet mot förövarna i första hand och brottsoffren i andra hand och så vidare. Så det här är en rättskultur som är mycket starkare uttalad idag i Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Men den har väldigt djupa rötter i Socialdemokraterna.
Men började inte Socialdemokraterna ompröva den redan för en 20-30 år sedan när man tog bort halvtidsfrigivningen och så fick man betydligt hårdare tag under Göran Perssons regering? Och så det har väl varit på gång länge ändå?
På ett sätt så har det. Sen så har det i juristskrået då etablerat sig precis den här synen som gör att domstolar, domare och åklagare har fungerat som en broms på det som politiker har försökt genomföra. Och sen så har politiken till vänster varit väldigt långsam ändå. Mm. Speciellt i förhållande till den brottslighet som vi har haft. Alltså, när den här brottsvågen började så hade vi ju fortfarande, då var det ju verkligen fortfarande det gamla paradigmet i synen på brottslingar. Och att det i första hand verkligen var de som behövde vår omsorg, vår kärlek och våra kramar.
Jag har en fråga till dig, för du var jurist. Och så, det har ju kommit, jag har sett idén i alla fall att det här ändå kan få ganska konstiga konsekvenser. För att om man kan tänka sig då rent tekniskt att någon person döms för ett litet brott men som har begått för ett mängd olika tillfällen, att man har kört bil olovligen och råkat sätta polisen, det här har jag gjort varje dag i 2 år, eller att man har klippt en hövding varenda dag. Så. Och då skulle det helt plötsligt innebära att man tar massa väldigt små påföljder som blir väldigt långt, som helt plötsligt blir längre och hårdare påföljd än en enskild grovt brott, säg våldtäkt. Kan en sån situation uppstå?
Det som man har gjort är att man har byggt in att det finns fortfarande utrymme för domstolen att tillämpa ett mått av det som heter aspirationsprincipen. Alltså det som inte är kumulation, alltså att man staplar på varandra, utan domstolarna kan fortfarande göra en liksom,
lägesbedömning.
Jag minns inte exakt hur den är formulerad, men det finns en sån handbroms. Liksom. Men det här är så otroligt viktigt, därför att i Sverige som i förmodligen de flesta andra länder så är det en liten, liten andel av befolkningen, pytteliten, som begår de flesta brotten. Mm. Jag tror att det här var föremålet för Leif GWs doktorsavhandling till och med. Det vet väl du, Andreas?
Det vet jag faktiskt inte, men det är ju välbelagt att det handlar om promille som begår majoriteten av brotten.
Absolut, och då kan man inte ha att man ger rabatter. När man säger att det sista övergreppet på det här barnet, det räknas inte. Och det juristkåren säger, jurister är som arkitekter ungefär. Alltså man får en viss smak.
Ouch.
Och den smaken är liksom
shot fired.
Ja, precis. Nej, men jag har själv gått juristlinjen. Det blir en socialisering in i att säga att Sergels torg är faktiskt väldigt vackert. Mm. Och då vet man att säga, är du skolad?
Släppa ut mördare är faktiskt väldigt skönt.
Ja, precis. Mm. Och då skolas man in i det här att brott måste faktiskt vara jämförbara med varandra. Det kan inte vara så att många stölder bedöms som en våldtäkt. Jaha, varför inte det? Mm. Okej, det kanske är ett problem, men det är ett större problem att de sista brottsoffren inte räknas. Och det är ett större problem rent praktiskt att den här lilla procenten får komma ut igen och får fortsätta begå alla de här många brotten.
Mm. Nu är ju inte alla jurister kan försvara sig, jag ska säga inte alla jurister, för Paulina Brandberg, tidigare minister, hon uppträdde ju i riksdagsdebatten och hade faktiskt ett sånt här exempel. Titta gärna på det, för det som handlade just om sexualbrott mot barn, där de sista brotten som var grova i sig helt enkelt försvann i straffbedömningen, så att säga.
Absolut, och Fredrik Kärrholm, Moderaterna, hade ett jättebra exempel från verkligheten med en man som döms för övergrepp mot ett barn och släpps ut och sen kan begå ett övergrepp till, och där det här har liksom då där det återigen har blivit den här typen av liksom orimlig rättstillämpning. Mm.
Tack, mycket pedagogiskt. Vad säger ni andra, Mattias, det här med att mängdrabatten försvinner, vad tänker du om det?
Jag tror man har ju tänkt rätt i grunden här, alltså det finns ju ett problem. De här exemplen förstås, men också liksom det här med, alltså poliser har exempelvis gripit snattare som liksom är ute igen innan liksom sådär. Och är det så att du lever på det här och upprepar det varje dag, då tycker jag i alla fall jag att mitt rättsmedvetande säger i alla fall att det där summerar till någonting som är större än någon som har snattat en gång. Och att den principen vägs in. Sen, det är väl ingen som riktigt föreslår, hoppas jag, att det här liksom bara att det ska bli så här, alltså Lucky Luke-straff på 137 år. Och liksom...
Ja, men 7 gånger livstid som förekommer. Ja, det förekommer än idag. Det behöver man inte gå till Vilda Västern för att det finns ju USA.
Ja, exakt, exakt. Mm. Och det är i alla fall inte jag heller särskilt sugen på. Men jag, utan att känna exakta detaljer, så tror jag inte att det är där det vi pratar om. Men att väga in det här och framförallt liksom att brottsoffer inte behöver känna sig avskrivna i en rättsprocess. Det tycker jag är viktigt. Sen som man har utformat den så, och den totala omfattningen det är, så känns det lite, alltså jag får lite så här Stålverk 80 för borgerligheten vibbar det här liksom. Ja, men allt som återstår av, det är en jättestor kostnad, det är liksom allt på en gång. Vi vet inte när det ska införas, och det är också oklart liksom i hur praxis kommer se ut och sånt där, liksom vad som faktiskt blir resultatet. Så alltså arbetet med den här reformen kommer ju att pågå under något decennium, som jag ser det.
Så är det ju. Traditionellt sett, historiskt sett, så har det väl funnits kanske 5000 personer i svenska fängelser. Nu är det upp på 9000 efter straffskärpningen och sådär. Nu pratas det ju om att om det här då, om man drar ut alla linjerna, man kan ju aldrig dra ut grafer helt och hållet, men om man gör det utifrån vad vi vet idag, så skulle vi landa någonstans mellan 30 och 35 000 personer som ska vårdas i fängelse i Sverige, vilket då skulle lägga oss högst i Europa tillsammans med Turkiet och Ryssland.
Där finns intressant ju förvisso det här vårdas. Med...
Intressant att du säger vårdas. Ja.
Jo, men alltså det finns ju en poäng i att jag menar, det viktiga är att inkapacitera brottslingar. Mm. Men att därefter göra någonting så att de också kan komma tillbaka tycker jag inte är ett problem.
Inkapacitering kan man väl göra billigare än att låsa in folk. Det kan man väl ha med fotboll eller sådär, tänker jag också.
Det beror ju på brottsligheten, ja, helt klart. Ja, men liksom framförallt så handlar ju det här om, och det får man ju se, alltså, vi har ju redan nu en dramatisk minskning av mord. Vi behöver alltså inte låsa in lika många nya förövare, även om polisen blivit bättre på att ta dem som ingriper också. Och på samma sätt med de minskade inbrotten, det är mestadels liksom de här internationella samarbeten, att man stoppar folk innan de begår dem. Och i den mån det här är den typen av, alltså att det också har en, nu tvistar ju de lärda om hur stor den är, men liksom att liksom en utsikt om väldigt lång fängelse liksom påverkar kalkylen, det har ju också en effekt.
Paulina.
Och sen så det är jätteintressant att du nämner snatteri, därför att när man pratar med butiksägare eller folk som jobbar i matbutiker på vissa utsatta ställen, de berättar att det kommer liksom yrkessnattare och snattar oxfilé som man går och säljer till mindre nogräknade restauranger, eller så snattar man snabbkaffe, det är en sån här sak som sitter bakom, som förvaras bakom disk av just det skälet. Det är helt orimligt att man inte staplar straffen på varandra för den typen av verksamhet.
Det är ju samma med stöldligor.
Och en typ av inkapacitering, det är ju faktiskt att den där killen som driver runt i en skuggtillvaro i Stockholm och snattar och säljer till restauranger, han kan säga, kanske tänker, Stockholm funkar inte för mig längre. Och det är också en form av så här, det är ju det handlar om också. Mm. Att få människor att tycka att brottsscenen i Sverige är inte så kul längre.
Peter, har du somnat där borta i Visby, eller är du igång?
Nej, jag sitter faktiskt och tänker på ett fall här i Visby för ett antal år sedan.
Spännande.
Ja, men vi hade en person som gjorde livet surt för många krögare i Visby. Alltså det var liksom hot, utpressning, trakasserier. Alltså, och där det ju var, ja, men som ju hela tiden levde på den här rabatteringen. Alltså han åkte in gång på gång på gång, kom ut igen och kunde fortsätta. Och där var det ju två krögare. Svenska Dagbladet skrev faktiskt ett reportage om det här för ett par år sedan. Det var ju två krögare som tog saken i egna händer och försökte slå ihjäl dem. Sen då blev ju de då dömda till långa fängelsestraff istället.
Men det kan man kalla inkapacitering.
Jag tror precis som Mattias att det är den liksom, det är där det är liksom snarare småbrottsligheten än den grova brottsligheten som den här avskaffade straffrabatten liksom är i samklang med rättsmedvetandet, just att liksom en samling av småbrott måste ge, eller alltså hot och trakasserier för sig inte småbrott, men liksom det måste vara betydligt mer kännbart än vad det är, har varit hittills.
Och också det humanitära, alltså så att alla kan leva sig in i så här, den här enskilda människan som vid ett tillfälle begår ett brott därför att man gör något dumt eller sådär. Men det här med att gång på gång på gång begå brott och gå in i en kriminell livsstil och en kriminell identitet och skita i andra människor. Och då får man rabatt för det.
Det blir liksom demoraliserande för, liksom för brottsoffer, för hela liksom, för polisen som vet att okej, nu plockar vi bort den här snubben från gatan och vi vet att han är ute igenom 3 månader.
Tack för det. Ellen, sista fråga till dig Peter. Det var samma som Paulina fick tidigare. Att Socialdemokraterna ändå basunerade till strid i den här frågan och gjort en ganska stor grej av det så här 4 veckor före valet. Vad tänker du om det? Varför gör de så?
Jag har inte följt debatten så nära. Rent okulärt tycker jag att det känns lite märkligt. Alltså även om jag kan ha, vad säger, respekt för deras pragmatiska hållning, att det här är liksom ett förslag som är principiellt riktigt men det är en slafsig proposition. Jag kan ha respekt för det, men att göra det mitt i en valrörelse tycker jag.
Det känns ju mer som en taktik som är förberedd för en valrörelse som inte går från 8-4% i marginal, så att säga.
Ja, precis.
Vi ska gå vidare och då blir det mer val. Anders Borg, tidigare finansminister, han har gett sig in i valdebatten på Dagens Nyheters debattsida. För en gångs skull kan man faktiskt tala om ett ödesval, lyder då rubriken. Det påstås vara ett citat från texten, men finns inte där. Men rubriken lyder så i alla fall. Och andemeningen är ju verkligen så också. Och det är Vänsterpartiet och Miljöpartiets framgångar i opinionen som gör Anders Borg orolig. Han menar då att på vänstersidan finns en rent destruktiv ekonomisk politik. Och han summerar skattehöjningarna på det han kallar arbete, sparande, företagande och investeringar till 160 miljarder. Och så här skriver han. Det handlar ytterst inte om några enskilda skatte- eller bidragsförslag. Det handlar om 2 olika ekonomiska modeller. Den ena utgår från ett långsiktigt välstånd skapas genom arbete, investeringar och produktivitet. Den andra lägger större vikt vid högre skatter, utbyggda transfereringar och kortare arbetstid. Skriver alltså Anders Borg. Ja, Mattias, har Borg rätt här?
Jag tycker att han har en väldigt god poäng i just det här. Det här är ju vad som skulle bli fall. Vi har ju liksom sett en sån här vänstersväng vad gäller ekonomiska frågor i hela samhället. Och då blir ju extremerna också värre. Och det är det vi ser i de här förslagen. Sen tycker jag kanske att jag börjar redan bli lite avtrubbad av det här med ödesval och att liksom varenda konsultprodukt till debattartikel ska handla om Vänsterpartiet plötsligt. Så alltså risken är att de här ganska goda ekonomiska poängerna drunknar i mängden av sådana utspel.
Men jag tänker ändå, Socialdemokraterna har ju ändå fört en hyggligt mittenorienterad ekonomisk politik i ganska många år.
Men de har ju också kastat loss från det mer och mer. Alltså,
Magdalena
Andersson har ju liksom, jag menar, hon blev vald med hjälp av partivänstern. Hon måste hela tiden hålla alltså reformisterna hela liksom, du har väldigt stora delar av socialdemokratin som dessutom flyttat fram sina positioner som också vill se den här typen av agenda och när det plus 2 partier som driver extremt åt det hållet plus att det kostar ju alltid pengar att hålla ihop. Den summan kommer ju landa någon helt annanstans än den nödvändigtvis har gjort historiskt.
Paulina?
Jag håller inte riktigt med Mattias, utan jag tycker att Vänsterpartiet, nu när de är ute om att de ska kontrollera övervinster i livsmedelsbutiker till exempel. De ska kontrollera inköpspris och så ska de se vad man säljer för. Och sen ska de se...
Får man straff ifall man säljer för mycket?
Ja, nu inrättade regeringen också en kommission för det där.
Men det är också så här, ja, fast det är inte samma sak. Så att om man rear ut bananer som har blivit dåliga och jag vet inte om man sen kan liksom kvitta det mot att man har överpris på ris.
Det där har ju katastrof skrivit över sig överallt.
Ja, alltså det har extremism skrivit över sig. Alltså det är en extrem... organisation, Vänsterpartiet idag.
Så du tänker att Borg ändå blottlägger någonting hos vänstern här?
Ja, det är klart. Mm. Alltså, och det här, alltså, frånsett att Johan Wenström skrev väldigt bra om det här på 100%, han hade en bra formulering om att Vänsterpartiet försöker bli ett slags parlamentarisk nyans, liksom. Plocka upp den väljargruppen i förorterna, vilket i sig är väldigt otäckt. Och liksom... ja, allt det där som vi har pratat om i podden. Dels det och dels det här med inspiration säkert av den här göken i New York med sina statliga matbutiker och allt det där. Så att det är liksom, det är en situation som är rätt allvarlig på riktigt.
Peter, exponerar Anders Borg här saker som är viktiga som andra kanske vill hålla dolt inom vänstern?
Nej. Nah. Alltså Vänsterpartiet, framförallt Vänsterpartiet, har väl alltid haft en radikal ekonomisk politik. Alltså det är ett parti som i grunden vill förstatliga produktionsmedlen. Liksom.
Det är ju pikt.
Ja, nej, men så jag vet inte riktigt vad det är konkret i liksom Vänsterpartiets ekonomiska politik som är liksom mer radikalt än när Lars Ohly eller Gudrun Schyman var partiledare.
Nej, men skillnaden är väl, utöver liksom Mona Sahlin som gick verkligen hon gick ju till val tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet på ett annat sätt.
2010, just det. Ja. Mm.
Kommer du ihåg de här affischerna när de stod på en tågperrong och alla tre tittade åt olika håll? Mm. Så man såg att det blåste lite.
Fyra var de. Det var två språkrör.
Fyra, just det. Mm. Förstås. Ja, men ni vet.
Ja, vi vet.
Jag tror att det är... Alltså, Anders Borg har definitivt goda poänger i den artikeln, men jag tror att det kanske har mindre att göra med att det är mer öd liksom, att Vänsterpartiet har radikaliserats än att hans kompis Niklas Wykman har ringt och bett honom göra ett utspel.
Bara en fundering jag hade här, litet mellanspel. Nu har vi haft både Gunnar Strömmer och Anders Borg uppe. Jag undrar så här, de två giganter i moderat politik på 2000-talet, men det känns som de typ aldrig har träffat varandra, eller liksom har de gått om varandra, eller vet ni hur är deras relation egentligen, Mattias? Vet du det?
Ja, men de har nog ganska mycket gått om varandra, inklusive att båda två har ju varit verkligen utanför politiken och skaffat sig andra erfarenheter, och det har man gjort under perioder när den andra då varit mer politiskt engagerad, så plus liksom Borg var ju mer i studentförbund, Strömmer var ju MUF och sån där, så ja, det kan man nog säga.
Peter, tror du de någonsin har träffats?
Ja, det tror jag. Ja. Men precis som Mattias säger, de har gått om varandra. Så nu ska jag säga, när slutade Gunnar som MUF-ordförande och startade Centrum för rättvisa, det var ju tidigt 00-tal, alltså, det vill säga strax före Anders Borg kom in i Moderaterna som chefsekonom efter fiaskovalet 02. Och sen kom ju Gunnar tillbaka när Reinfeldt-eran var över.
Mm. Ja, det var bara en sak.
Reinfeldt ser man inte. Han skrev inga debattartiklar.
Det kommer nog.
De har nog sparat.
Hörrni, vi ska gå vidare. Då är det Mattias som har anmält intresse för att prata lågmäld kompetens och hur underskattad den är. Och jag är förstås hedrad över att du vill ägna mig så stor uppmärksamhet. Så jag säger bara, fire away!
Ja, du... förtjänar verkligen att hyllas varje dag, Andreas. Men alltså det här var...
Den här gången var det inte min tur heller, okej. Okay.
Nej, du får vänta. Men det var en shoutout till sådana som du. Och det var... Alltså vi satt ju förra veckan med all liksom kretinism och idioti. Jag hade ju min depression över vad den här valrörelsen var på väg redan i höstas. Så det kanske var prematurt, men jag hade inte fel. Och liksom... densa det och de är jättedumma och sånt där. Liksom. Jag funderade när det stod mig upp i halsen. Vad är antitesen till det här? Liksom? Om alla springer på de här bollarna, var är det ledigt på planen? Liksom, sån där. Och då kom jag att tänka på en minister som jag knappt sett. men som ändå verkar göra ett väldigt bra jobb. Och skrev att valrörelsen handlar inte om Pål Jonsson, alltså vår försvarsminister. Man ser honom aldrig i kulturkriget, sällan i kampanjer, även om jag har fått shoutouts om att han i Värmland syns han. Enda gången jag sett honom egentligen under den här mandatperioden är när han tagit sig ordentligt med tid för sjukvårdare från Ukraina som alltså jobbar vid fronten, som alltså är verkligen i ett veritabelt helvete, får komma till Sverige tack vare en hjälporganisation som heter Repower. De har han träffat, de har han lyssnat på, de har han talat för och sånt där liksom, och varit Sveriges officiella representant. Men annars så har han mest liksom hållit låg profil och skött sitt jobb. Och det, nu är jag gammal värnpliktsvägrare, så mina MÖP-kunskaper är inte stora, men jag ser ändå internationell press. Alltså Sverige nämns ju plötsligt ihop med länder som Frankrike när vi pratar Europas flygförsvar. Vi ska förse Ukraina med JAS, vi ror ihop samarbeten runt Östersjön med andra nordiska länder. Och han är ju ett nav i allt det här. Så i det tysta så har alltså det som under sossarna var liksom en vild flykt in i NATO för att de skulle skydda oss blivit liksom att Sverige under de här 4 åren blivit en spelare som andra kan förlita sig på. Mm. Och det är liksom en sån här... Jag får liksom, regeringen har gjort mycket fel, men jag får ändå känslan, och jag tycker han är ett gott exempel på att det allra viktigaste har varit i rätt goda händer. Och det vill jag skriva om.
Ja, det har du skrivit om. Jag har 2 frågor. Det första är, vet vi att han har gjort ett så bra jobb mot bakgrund av att kriget i Europa bröt ut i 2022? Det är 4 år sedan, det är alltså 1943 ifall vi jämför med 1939. Det talas ju fortfarande om att våra regementen ska vara färdigbyggda någon gång i början på 30-talet. Att det har ju många sagt, jag vet absolut inte om det är Pål Jonssons fel, men hade han, kan vi göra någon bedömning av hans insats där i att liksom påskynda den upprustning han är ansvarig för?
Det kan vi absolut, och det finns definitivt människor som är bättre på att göra den bedömningen än jag gör. Men vad jag kunnat konstatera är att Sverige redan nämns med en respekt som jag liksom i de internationella tidningar jag sett inte såg Sverige nämnas tidigare, eller som jag kan minnas i alla fall.
Vi har ju Tyskland och Bundeswehr exempelvis. Vi kan säga att Sverige är inte sämst i klassen när det gäller att snabbt ställa om. En annan fråga, borde han inte synas mer? Har man inte jobb som politiker också att vara med och vinna val och visa vad man har gjort?
Men det är ju också upp till oss väljare lite grann att försöka se och premiera. Och jag kan tycka, jag kanske är udda här, men jag tänkte liksom att det här skriver jag bara för mig själv. Liksom att, jag känner mig mest irriterad när, och det har lyssnarna vetat, när jag får någon slags dusörer för lånade pengar, även om de gynnar mig. För att inte tala om när vi får en massa nya förbud och pekpinnar och sånt där, och när politiker ska in och lösa min privatekonomi och nu själsliv och kroppsuppfattning och allting de försöker profilera sig med. Jag gillar politiker som liksom sköter det grundläggande och inte finns i mitt ansikte hela tiden. Och då tänkte jag att då letar jag upp och lyfter fram en sån, och att döma av läsarresponsen som varit liksom bortom det mesta man får uppleva, så är det nog många andra som tänker ganska lika.
Hur tänker du, Peter? Blyga ministrar får aldrig kyssa vackra väljare, eller vad är det som gäller?
Ja, men jag tycker att det är intressant att det liksom, i den här regeringen finns flera ministrar som verkligen har haft liksom sin ministerpost skriven i pannan redan innan de fick, alltså som är liksom klippta och skurna för sin, alltså Gunnar Strömmen som justitieminister. Mm. Alltså det har man liksom vetat länge, att blir han minister så kommer han bli justitieminister, och han kommer bli en jävligt bra justitieminister. Pål Jonsson detsamma som försvarsminister, jag tycker delvis Elisabeth Svantesson. Det är liksom, det är svårt att se dem i en annan ministerroll, till skillnad från liksom i Socialdemokraterna som roterar folk på, de hoppar ut och in på vilka...
Var ska vi sätta Morgan?
Ja, statsrådsposter som helst.
Ja, just
alltså, det. Som har, alltså ministrar som har närmast karaktären av konsultativa statsråd, mm. alltså de där partilösa ministrarna som bara, just bara gör sitt jobb, som hugger i. Och ja, jag är rätt säker på, ja, men jag läste responsen vittar ju om det, att det finns ett sug också efter den typen av politiker.
Inga tombola-ministrar, ja, Paulina?
Mattias och jag pratar om det. Det är ju en svår genre att skriva i, att vara positiv och ge beröm. Jag tycker den där texten blev väldigt läsvärd. Jag hoppas alla som lyssnar tar sig tid att läsa den.
Det tycker jag också. Kul. Vi ska gå vidare. Vad ska vi prata om då? Jag har ju redan varit inne på Socialdemokraternas strategi att sänka Gunnar Ström. Jag hade ett skämt där, jag drar det. Kanske den största missbedömningen, att då försöka sänka Gunnar Ström och spela Boström, kanske den största missbedömningen i svensk offentlighet när den svenska underrättelsetjänsten lovade seger för unionsanhängare i den norska folkomröstningen 1905. Den sidan fick 184 röster i hela Norge.
Fast du underskattar inte det där. Alltså, Thomas Bodström är ju liksom en yrkeskändis idag.
Ja.
Så.
Från Allra och nej. Ja.
Nej, men så här, han är ju i radio liksom.
Det är sant, det är sant.
Och sitter och är allmänt trevlig och ingen har glömt det där med att ingen kommer ihåg det där med vad han gjorde och sa som justitieminister, som ju faktiskt inte var speciellt mycket.
Vi går vidare.
Ingen i granen. Ja. Mm.
Du ska snart få prata mer, för nu är det matax. Det ska bli kebab. Och kebab, då vet ni att det är kulturkrig på gång. Och då vet ni att det är Paulina som har laddat artilleriet. Paulina, vad handlar det här om?
Jo, 2019 så, jag vet inte om ni minns det här, men då kom det en story om överklassrasism mot en kebabrestaurang på Hornsbergs strand.
Mm, i Stockholm.
Ja. Och då var det Natalia Kazmierska i Aftonbladet som skrev att hon åkte dit, hon gjorde reportage och det var hon som liksom presenterade det här som en fråga om rasistiska överklassmänniskor mot liksom personer från förort som bara ville jobba i fred och äta i fred. Och så.
Hette inte bostadsrättsföreningen typ paradiset eller något sådär?
Den hette guldkant. Välbehaget.
Välbehaget, ja.
Då har man ju uppförsbacket.
Ja.
Och det är i sig så här oerhört bestickande. Så, så det här var bilden. Och så, jag vet inte, överklass på Hornsbergs strand?
Nej, inte riktigt.
Inte riktigt, va? Men ändå, det fick bli så. Det fick liksom klämmas in i den mallen. Nu skriver Kvartal om det här 7 år senare. De som driver den här restaurangen, drev den här restaurangen som porträtteras då som offer för den här rasismen. De är idag dömda till fängelsestraff för grova brott i samband då bland annat med hur man drev den här restaurangen. Och jag ska säga att de är överklagade, de här domarna. Och det visar sig att det var en massa stök också kring gästerna. Till exempel handikapptillstånd som bytte händer öppet. Och så här. Handikapptillstånd för parkering är ju personliga. Och det var liksom så.
Ja, det var några boende som aldrig kunde parkera sin bil där. Eller,
för ja, alltid, ja precis. Jag tänkte komma till det för att jag fick läsa mejl nämligen.
Mm.
Av en dam.
Lyssna mig, skriver vi på den. Fast nej, nu vill du läsa mejl i det här fallet förstås.
Hon skriver så här.
Berätta.
Min man och jag bodde i den bostadsrättsförening som försökte vräka då, den här restaurangen. Min man är rullstolsbunden och det var vår handikappplats. Det vill säga, det var vi som kontaktade kommunen och den målades upp precis utanför vår port. Till ingen nytta för oss, för den var ständigt upptagen av... Och jag kunde se från balkongen helt rörliga personer som vandrade in och ut från restaurangen på hörnet. Och sen så beskriver hon att det var stök kring restaurangen också i övrigt. Och så skrev hon, vi flyttade därifrån. Och deras historia är det ju liksom inte ett pip om i medierna. Den här rullstolsbundne mannen då som inte kan få parkera på den här parkeringen som har ritats upp för honom. Så att det här var så här, ont mot gott och liksom överklass mot kebab och... Öznujen spelade huvudrollen i en pjäs som hette Kebabben på skäret som var inspirerad av det här. Jonas Sjöstedt då som vänsterledare åkte dit och åt, tog en bild la ut på sociala medier, raderade sen bilden för att visa sig att de hade inte kollektivavtal. Ja, men ni fattar, alltså, vi har ju varit med om det här förut. Jo, liksom.
Men det finns ju en förförståelse som så ofta annars i svensk offentlighet, och jag tror folk kanske minns. Det var, på 90-talet var det en kebabrestaurang som var utsatt för förtal och bråk. Jag tror det var i Lysekil. Janne Josefsson var där och gjorde reportage på den tiden. Den gången tror jag det handlar om fördomar på riktigt. Alltså det fanns ju, alltså idén stod mot liten, svensk mot utlandsfödd. Mm. Den finns ju väldigt starkt.
Och det här som du och jag pratar om, det här med mat, är ju väldigt känsligt.
Ja, ja.
Jag tror att det finns en sån... Du och jag pratade om det här precis innan. Det är inte helt relaterat, men vi pratade om det här med apatiska barn och hur mediestormen kunde bli så stark kring de som ifrågasatte det här narrativet. Och då var det bland annat människor, sakkunniga, som sa okej, de här apatiska barnen, det sägs att de inte äter, men de går inte ner i vikt. Vad förklarar det här? Men det fick man inte säga, för att det var så otroligt känsligt att börja prata i termer av mat. Liksom. Och det var samma sak med Lena Andersson och gröten. Mm. Så att börja liksom nysta i någonting som har att göra med mat.
Alltså, det är en intim sfär som man inte rör.
Jag tror det. Jag tror att det är något så här kommer människor från en underklass i förorten och de vill bara äta. Liksom. Mm. Och så vill andra rika människor hindra dem från att äta mat. Jag tror att det finns en sån överton i det här också.
Mm. Men så kan det säkert vara. Sen också hur man konstruerar liksom, de flesta, det är inget fel på Hornsbergstrand, men jag tror det är vanliga medelklasslånetorskar som bor där i huvudsaken, sådana som jag liksom.
Det här var då en del av min text som jag skrev om det här hatet som inte fanns. Det handlade inte om rasism liksom. Sen finns det en annan sak som jag har intresserat mig för ganska mycket, och det är ett hat som finns men som ignoreras i hög grad. Dels av medier och den större samhällsdebatten, men också konkret av domstolar. Och det handlar då om hatbrott mot svenskar. Det kom en dom nu i juli. En man som döms för grov våldtäkt och grovt övergrepp i rättssak efter att han har våldtagit en 15-årig pojke, en för honom obekant pojke som han tiggde skjuts av. Fick skjuts i den här pojkens epabil och våldtog honom och sa... Under övergreppet så sa han svennejävel.
Mm.
Och det här nämns inte. Alltså hatbrott eller hatmotiv är försvårande. Och det här i svensk rätt. Och det gäller också hatbrott mot svenskar rent formellt. Men rättskulturen i Sverige är sån att man glömmer ofta det.
I det här aktuella fallet, vet du varför man inte plockade upp hatbrottsmotivet?
Jag har inte fått tag på åklagaren. Jag har pratat med domaren som dömde det här fallet och som sa till mig att det räckte så. Det räckte som det var. Det behövdes inte ytterligare. Den här personen dömdes till 7 års fängelse, vilket är ett långt fängelsestraff förstås i Sverige.
Vadå, det räckte så? Om lagen säger att det är en försvårande omständighet kan man väl inte bara säga så?
Det var skälet då till att domstolen inte tog upp det. Sen är ju frågan varför, för domstolen kan ju ta upp det, men åklagaren gjorde inte heller. Mm. Och varför åklagaren inte gjorde det vet jag inte. Men det är ofta så. Jag har sett det gång på gång på gång att förövare uttrycker sig i termer, liksom, i sådana termer. Men att man ändå inte dömer som ett hatbrott. Alltså, jag vet inte om ni minns det här IKEA-mordet 2015. Mm. Ett dubbelmord där förövaren säger uttryckligen att han väljer de här två personerna för att de ser svenska ut.
Mm.
Det finns ett antal sådana fall som jag har läst och där det bara så här, det var en flicka för 2 år sedan som blev mördad i Örebro, eller en ung tjej då som var gravid. Hennes pojkvän mördade henne. Han stod under stor press från sina föräldrar att inte ha en vit tjej. Och där gick domstolen på hedersmotiv som också är försvårande. Men inte då hatmotiv för att hon var svensk. Eller vit, eller vad man ska säga. Så att det här är någonting som glöms bort. Och det glöms bort i samhällsdebatten. Och det här, liksom, det här pågår.
Mm.
Och jag har pratat om det i podden förut. Och jag tror att hatmotiv mot svenskar är drivande i mer brottslighet än vad vi ser. Jag tror att övergreppen i äldrevården måste förstås som delvis ett sånt fenomen. Sexualbrott som det här då, som jag nämnde precis, den här pojken som får höra att han är en svennejävel under övergreppet, eller då förnedringsrån mot ungdomar. Jag tror att vi underskattar i vilken mån det finns en antisvenska stämningar som driver på delvis den här typen av brottslighet.
Ja, precis, och det här har vi pratat om tidigare. Och jag säger som jag sa då att det är ju egentligen inte särskilt förvånande, för det finns ju en oklarhet och medveten diffushet kan man säga kring rasism och en språkförbistring. Där vi då, det finns ett neutralt språkbruk som vi använder då, där vi menar att rasism är någonting där man behandlar folk olika efter deras ursprung eller utseende eller sådär. Men så ser ju inte den akademiskt färgade vänsterdiskussionen, utan där är ju rasism någonting som bara kan utövas inom speciella historiskt fastlagda kategorier som har med kolonialism att göra. Mm. Det är därför många till vänster skrattar åt begreppet rasism på svenska, för det kan inte finnas. Det kan vara hat och ovilja, men det kan inte vara rasism. Det är också därför det är så svårt att känna igen antisemitism som en typ av rasism. Man bedömer då offren som vita kolonialherrar och så vidare. Mm. Alltså, så det är liksom en av de historiskt mest grövsta rasismen när det kommer liksom till dödlig utgång räknas liksom inte in i den. Och så ser det ut inom vänstern och i den antirasistiska rörelsen till stor del. Så jag är inte jätteförvånad.
Nej, och jag menar, om man tittar historiskt, alltså xenofobi eller in- och utgruppstänkande som man säger, alltså att jag är min ingrupp, betraktar dig som utgrupp och du är mindre värd. Det finns ju alla samhällen i varierande grad. Mm. Och det brukar vara som minst av sådana här sentiment i samhällen där man håller på som det hölls på kring Hornsbergstrand. Alltså där man håller på med introspektion och där man frågar sig, är vi rasistiska och hur ska vi få ner rasismen och så vidare. Det brukar ju vara ett tecken på att rasismen redan är väldigt låg. Mm. Det är då man börjar
hitta på den.
Titta inåt. Mm. Och att det inte finns den här typen av så här öppna diskussioner i samhällen som vi har haft en stor invandring ifrån, Afrikas horn, eller Balkan, eller Mellanöstern, att det inte finns på samma sätt den här typen av diskussion om huruvida man är rasistisk eller inte, det betyder ju, med förlov sagt, inte att rasismen är mindre i de samhällena. Och följaktligen förmodligen inte mindre i de migrantgrupper som kommer därifrån. Mm.
Men här är vi, lät lite som du köpte min idé också. Så här, hur går man vidare från det här? För att, om vi då ska vilja att rasism ska bekämpas, hur den än ser ut och varifrån den än kommer.
Nej, men sist jag skrev om det här, det finns faktiskt en, jag är glad över det. Det finns en story numera på Svenska Dagbladet som heter Hatet mot svenskar. Där jag har samlat nu 3 artiklar. Ivar Arpi har skrivit om det här förut. Sist jag skrev under den här storyn så kom det en debattartikel i Dagens Nyheter om att oj, Svenska Dagbladet har liksom fallit.
Men sånt har ju folk kanske inte lika mycket allvar.
Sverigedemokraterna har fått igenom sitt narrativ på det här liksom, på Svenska Dagbladet. Så att en sak man kan göra det är att man kan strunta i den typen av liksom, inlägg i debatten och komma ihåg. Det handlar ju återigen så här, det handlar om att se brottsoffer, det handlar om att se den här pojken som utsätts eller den här tjejen som blev mördad som inte finns med i, alltså jag tror att vi alla minns liksom stora uppmärksamma rasistiska dåd i Sverige. Jag tror inte den här tjejen i Örebro finns med i vårt medvetande.
Nej. Det är ju för sig sant att det här är så att säga ett gammalt sverigedemokratiskt narrativ, för det har ju funnits med bland sverigedemokrater och även anslutna rörelser väldigt, väldigt länge att brottsoffer behandlas olika. Det kan man gå tillbaka till 90-80-talet. Att det behöver inte vara fel för att det har funnits med där, för jag ser ju vad du skriver, liksom, men det är ju också sant. Men att en idé är knäpp för att fel person har framfört
och inte
för
att... Ja, men det där måste vi släppa.
Det var det jag skulle komma.
Det osar 2005 om det där.
Det osar tiden då SD växer som mest, kan man väl säga. Med vilket väldigt många var nöjda med på den
tiden. Det jag kan säga är att jag fortsätter att titta på det här och jag blir hela tiden förvånad över dels enskilda fall. Där jag säger så här, här har det här yttrats, det här svenskfientliga då. Och så beställer man domen och så läser man domen och så är det inte ett ord om hatbrottsmotiv. Som IKEA-svenskarna 2015 till exempel. Eller den här tjejen i Strängnäs som blir våldtagen 2 gånger efter varandra av 3 män utanför ett asylboende också 2015. Och de kallar henne för Swedish girl under våldtäkten. Inte heller ett ord i domen.
Fortsätt med ditt jobb, säger jag. Och det tror jag att de som lyssnar håller med om också. Hörrni, vi ska ta upp ett ämne till innan vi går vidare till diverse favoritmoment. Och det gäller Centerpartiet. Jag ska bara kort stämma av det, för där har det ju varit lite turbulens i veckan. Det handlar ju då om att karensdagen i sjukförsäkringen ska avskaffas. Det vill de övriga rödgröna partierna. Det vill ju inte Centern, och först sa partiledare Elisabeth Thand Ringqvist att det var en röd linje för Centern. Att hon sa rakt ut att vi går i opposition och de övriga oppositionspartierna väljer den vägen. Sen sa hon väl att det var en förhandlingssak, vilket hon sen i sin tur har fått kritik för. Peter, hur tolkar du de här turerna?
Jag tycker faktiskt, alltså jag förstår att Tidöpartierna exploaterar nu det här till max, men jag måste faktiskt försvara Centerpartiet här. Alltså då, ja. Rubriken på när Lisbeth Thand Ringqvist sa att Centerpartiet går i opposition om S driver igenom det här, så var rubriken, men det hon sa i den intervjun var faktiskt i stort sett detsamma som dagen efter, det vill säga att de går ihop, det får inte, ja men just tryckte på det, att det får inte kosta företagen någonting. Okay. Och det var ju det som hon sa, så ja, vi kan förhandla om det här, men det får inte kosta företagen någonting. Sen med det sagt tycker jag att det här är det här är ju en illustration av den här liksom absurda positionen som Centerpartiet hamnar i, att man liksom helt i onödan måste sitta och förhandla frågor som man väldigt lätt hade kunnat slippa riskera går igenom genom att samarbeta med partier som sakpolitiskt ligger närmare. Det här är alltså att förhandla om att avskaffa ett karensavdrag på ett sätt som inte kostar företagen någonting. Det är lite grann som att förhandla om en miljardärskatt som inte ska drabba miljardärer, eller höja A-kassan för alla utom de som är arbetslösa. Det är liksom contradiction in terms.
Ja, du har läst mitt manus, för nu snodde du faktiskt mina skämt här. Alltså det låter lite orimligt, men okej, du går ändå lite till försvar på Centerpartiet, så konstigt var det inte.
Ja, jag tyckte inte att det var, det beskrevs ju som att det var en hel omvändning, men det tyckte faktiskt inte jag.
Ja. Men sagt, exempel på då det jag sa inledningsvis, att oppositionen, de är överens om att de är opposition, i övrigt är de inte överens om någonting alls egentligen. Ja, vi ska gå vidare och vi ska bara kort prata lite respons från er som har lyssnat. Vi bad ju om respons från förra veckans podd, för då pratade vi ju väldigt mycket om, vad ska man kalla det, debatten om debatten, kulturkriget, striden om ord, vem som hade sagt vad, allt det som Mattias brukar ruttna på då. Och jag frågade er vad ni tyckte om det och om vi då var dumma som hade försakat sakpolitiken. För vi har fått många reaktioner, väldigt blandade ska jag säga. Många tyckte det var jättebra, många tyckte att det inte alls var bra. En del har varit kritiska för att jag tog alldeles för stor plats i diskussionen förra veckan. Många har också varit irriterade på att vi hängde upp oss så jättemycket på Jomshofs uttalande, som de inte då tyckte var så farligt, och att vi då igen var lite elakare mot högern än mot vänstern. Så att, som vanligt är det med reaktioner att det är väldigt blandat, och det där får jag ofta från er läsare, och det är ju naturligtvis för att ja, ni är ju olika och tycker olika, och tack gode Gud för det, men det är ju inte helt lätt att gå vidare, så att vi fortsätter som vanligt, vi tar lite här och lite där helt enkelt.
Men Andreas, vad ska vi göra med det här hotet mot demokratin?
Vilket hot mot demokratin?
Att folk är kritiska mot medierna på det här sättet.
Ja, Jag har ringt Björn Wiman och han är på väg i hot mot demokratimobilen redan och så. Nej, det får vi lösa. Då så har det blivit dags för mitt favoritmoment. Nej, först ska vi prata om att jag poddats veckan, för vi har faktiskt kommit igång med höstterminen på allvar nu med emfas och kalas. I måndags redan nämnd uppsnackspodd med Peter bland annat, Per Rosenkrantz och Sakine Madon. Första termometer ner i valrörelsens djupare dalar. I tisdags hade vi Stockholmsdebatt här i podden. Jätteroligt. Emilia Bjurgren och Kristoffer Fjellner var här och pratade framtida Stockholm och hur man ska bygga. Det tycker jag ni ska lyssna på verkligen, även ni som bor utanför stan. För det är frågor som berör hela Sverige skulle jag säga. Och vi kom också in på den här infamösa diskussionen om tvångsblandningens vara eller inte vara och vem som vill tvångsblanda och vem som är emot det. Kristoffer Fjellner var inte helt bekväm med att föra den diskussionen, vilket jag förstår med tanke på hur väljarläget i Stockholm ser ut. I onsdags var Anna Nyqvist från Valmyndigheten här och berättade allting om valet. Vi fick massa spännande detaljer. Bland annat om att man i Göteborg har köpt in helt nya valskärmar i år, fyrkantiga. Mattias, Göteborg ligger i framkant även här, vi är inte förvånade. Och igår hade vi Marcus Uvell här som pratade sin nya bok Det här jävla landet om politisk nostalgi och vilken betydelse den har fått i politiken. För stor betydelse tyckte han, som efterlyste en mer konstruktiv och framtidsoptimistisk höger. Det har vi gjort från den här podden länge. Paulina, gör du också det? Eller?
Ja, inte riktigt på samma sätt, va?
Nej, vi är inte riktigt där än, känner
du. Men jag ser fram emot att läsa Marcus bok. Det ska bli roligt.
Jättebra. Peter, vad tänker du? Är du en framtidsoptimist?
Jag vet inte, om jag ska vara ärlig.
Återstår
men det var en väldigt bra podd. Måste ju ändå vara första gången som det i ledarpodden har diskuterats när Metallica var som bäst.
Det var det. Och sen heter förstås Pearl Jams debutalbum från 1992 Ten och ingenting annat ska sägas.
Vad sa du?
Jag sa att jag inte visste. Nej, så naturligtvis inte fel, men det hette Ten. För jag stubblade på det. Vi pratade om den magiska veckan 1992 när alla bra plattor gjordes. Men enligt Marcus Uvell gjordes det tydligen bättre plattor 1986, en helt vanlig vettig åsikt givetvis.
Nej, men det stämmer.
Får jag gissa att du är närmare i ålder, Marcus, än mig?
Ja, definitivt.
Rättelser har vi några. Jag tror vi hade någon, men jag glömde bort den. För jag hade velat säga så här. Här blev det fel i faktagranskningen, vilket inte är acceptabelt. Så det måste jag få säga nästa vecka, för nu har jag faktiskt glömt bort varandra. Det var ingen stor sak. Men hör gärna av er om ni hittar fel eller missförstånd. För till skillnad från Oisin Wolodarski så är ju inte vi ofelbara. Vi missar saker hela tiden. Och vi är tacksamma för uppsträckningar, så hör av er. Nu är det dags för mitt favoritmoment, det som vi kallar svar direkt. Ett moment som faktiskt inte liknar någonting annat. Jag kan knappt beskriva det längre. Jag kan bara säga att det handlar om att jag kommer redogöra för några nyligen lagda förslag eller fattade beslut med mina kollegor. Och de ska omedelbart svara ja eller nej, eller om de är för eller emot. Och snabbare än de storklåade kräfterna rycks åt på kräftskivan ska det gå, för nu handlar det om att ge svar direkt. Är ni med?
Ja.
Ja.
Kul. Riksdagen, fortfarande öppen, röstade igår igenom nya regler om anhöriginvandring. Det ska bli betydligt lättare för anhöriga till personer som bor i Sverige att flytta hit. Nej, jag bara skämtar. Det ska bli skärpning förstås. Ingen tyckte det var roligt. Bland annat ska det som huvudregel krävas att en anknytningsperson som med tillfälligt uppehållstillstånd ska vistas i Sverige i minst 2 år för att en anhöriginvandring ska beviljas. Samt också ett utökat försörjningskrav som ska gälla varje gång ett nytt tillstånd ska förnyas eller förlängs. Om man då inte kan upprätthålla då försörjningskravet så åker ens anhöriga ut. Och det här röstades genom riksdagen. Så tycker den, hur tycker vi? Skärpta krav på anhöriginvandring enligt ovan. Är vi för eller emot? Eller svar direkt.
För.
Jag är för, men jag är emot det här att göra alla tillstånd tillfälliga. Det är ju snarare där det ligger ett
problem. Så du är emot egentligen?
Nej, men jag är emot. Jag har väntat länge på rimliga åtgärder för försörjningskrav. För det blev liksom väldigt, väldigt kostsamt och felproportionerligt åren kring på 2010-talet. Men det här att göra alla tillstånd tillfälliga, då får man ju liksom hela tiden, alltså du får en kategori människor som hela tiden ska leva i limbo, och det tycker jag inte är rimligt.
Men det var för huvudsakligen. Vi går vidare. Socialdemokraterna är i verklig valrörelsestämning. Stora fläskgrytan är framtagen. Det osar lagerblad och kryddpeppar. De vill ha dubbla barnbidrag inför varje jul- och sommarlov. Vår reform skulle ge Sveriges tvåbarnsfamiljer 5 000 kronor i plånboken, mer i plånboken varje år. Pengar som gör stor skillnad i vardagen. Barn ska aldrig behöva betala priset vid en ekonomisk kris, sa Magdalena Andersson när hon förklarade det här. Så tycker hon, hur tycker vi? 2 extra barnbidrag per år, är vi för eller mot? Hela svar direkt.
Mot.
Det värsta är att man inte vet om det är vilken sida i politiken det är som har lanserat här. Det skulle kunna vara Tida.
Ja, men nu har vi inte höjt barnbidraget på väldigt länge. Det är reda pengar i lägsta på 40 år. Om man ser att det här motsvarar en höjning av 250 spänn i månaden. Är det så fel att höja barnbidraget?
Ja, fast det är ju just det här. Alltså, det är ju vardagen som är svår för de flesta. Alltså,
och du gillar just fördelningen vid skolan.
Ja, men jag tycker det blir lite klapp på huvudet.
Peter, vad skulle du säga?
Jag tycker det är genialt som politisk ingenjörskonst. Alltså det är ju bara det de föreslår är ju precis som du säger, en höjning med ett par hundra lappar, men genom att förlägga det inför jul och sommarlov så framstår det så mycket mer.
Mm. Vi tar en till.
Lite som skatteåterbäring.
Mm. Ja, precis.
Jag blir så glad för den presenten från staten varje år.
Men känner inte ni så när ni med månadskortet i lokaltrafiken? Sorry.
Jag cyklar.
Ja, just det.
Ska vi ta en till? Men hur känner vi då med den? Att den är, det är trevligt?
Ja, det är bra att rösta borgerligt.
Svenska sharia-domstolar måste förbjudas. Det menar Christian Karlsson som är riksdagsledamot för Kristdemokraterna och ordförande i socialutskottet. Det skriver han också i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Detta efter att det uppmärksammats att juristen Mattias Valving Lundberg driver ett skiljedomsinstitut där tvister mellan parter som avtalat om sharia-baserade regler kan då avgöras. Valving Lundberg själv har menat att detta inte är något problem och att även muslimer har rätt till avtalsfrihet då, så länge det är inom lagens gränser. Så tycker de, hur tycker vi? Förbud mot så kallade sharia-domstolar för civilrättsliga tvister. Är vi för eller emot? Jag svar direkt.
Det är inte mot. Det handlar om.
Mot? Du sa mot också?
Ja.
Paulina sa att det är inte det handlar om. Nej, vad handlar det om då?
Nej, men alltså, så här, när sharia-rätten har ju olika delar, varav flera är väldigt främmande för vårt rättssystem. Och det är det man tänker när man hör sharia. Men som den här juristen skriver då, det handlar om avtal. Där man säger att man utgår från en viss sedvanerätt eller har den som bakgrund för vissa avtal. Så det är inte alltså sharia-straffrätt som man har eller att kvinnors vittnesmål är mindre värda. Eller så. Det är inte så. Så att, och jag tror att den här politiken, vad heter han? Jag tror att han vet det här. Jag tror att det är,
Christian Karlsson.
Jag tror att Christian Karlsson vet det här. Mm. Det är klart att det är en oemotståndlig rubrik att skriva att vi ska förbjuda sharia-domstolar och sådär. Jag tror att i en mening så håller alla med om det. Men det är inte det handlar om här. Utan,
nej, man får väl avtala alltså, som man vill.
Man avtalar saker och man behöver ändå ta hänsyn till i vilken kontext ett avtal skrevs och sådär. Så att det där finns. Mm. Men det är klart att vi inte tillämpar...
Nej. Men om jag och Mattias avtalar om att bläckfisken Felix ska avgöra våra tvister så får vi göra det om vi båda är med på det liksom. Tycker jag, men det kanske inte är det.
Ja, fast bläckfisken Felix är ju fortfarande bunden av lagarna och det är ju det Paulina tar in här.
Ja, ja.
Att man liksom, man glömmer bort, för vi vet att sharias praktik i länder som har den rättsordningen är ju helt annan.
Ja, och, men precis, men det är inte det handlar om här. Så det här är en påhittad konflikt om jag har förstått rätt.
En påhittad politisk konflikt. Jag har aldrig hört maken till detta. Nu ska vi vidare. Och nu har det blivit dags för ett favoritmoment. Det är det vi kallar Är du smartare än ledarskribent? Ett galet moment som passar jättebra så här i rötmånaden. Det är lite som Lust i huset. Jobbig trappa upp och utför kan gå fort som fanken i flygande mattan. Däremellan rum som snurrar, broar som sviktar, illusioner i legio och det är lätt att gå in i sin egen uppblåsta spegelbild. För nu ska vi undersöka vad ledarskribenterna faktiskt kan om de ämnen de precis tyckt så mycket om. Och ni där hemma på Almtunet kan också vara med. Går det bättre för er än vad det gör för Peter, Paulina och Mattias? Då är ni just smartare än ledarskribent. Och då tror jag ni har goda chanser att göra en riktigt, riktigt bra höstsäsong. Mattias, Rian, Västerö. Tror jag mig veta.
Det är ju mer än jag vet. Det är väldigt ovanligt
ja,
i så fall.
Men nu är Peter tillbaka och då kan ju allt hända, det vet vi. Reglerna kan ni. Man svarar genom att säga sitt namn. Vill man chansen att läsa färdigt frågan så får man det. Men då slutar jag läsa och man riskerar dessutom minuspoäng. Man har bara ett svar per fråga och vinnaren slipper sin tur att gå upp tidigt och sortera pressklippen nästa vecka. Är ni med? Vi har pratat Gunnar Strömmer. Så vi ska fråga lite om honom. Och då börjar jag med sin uppvärmning. Vem efterträdde honom som ordförande i MUF år 2000?
Mattias
först.
Nej, det var ju inte Tove utan det var Johan Forssell.
Det var fel. Paulina eller Peter får ju
nej,
ta.
Nej, jag var först.
Peter var först, ja.
Det var definitivt Tove Livendal.
Var det Tove?
Det var Tove Livendal.
Du sätter igång direkt, Peter, med dina så här, jag var för Paulina.
Ja, men det var ju faktiskt, han kom komma.
Det var,
nu är du tillbaka
det
var för att jag var det.
Hörrni, Merströmer, han grundade 2003 Centrum för rättvisa. En av deras mest uppmärksammade rättsliga framgångar, den kom 2006 när man i högsta domstolen vann mot ett svenskt universitet. Som
Paulina. Uppsala universitet som hade kvoterat in... etniska minoriteter, människor med migrantbakgrund.
Ja, det hade inte med etnicitet att göra, det hade med att de hade rätt föräldrar helt enkelt.
Ja,
så att säga. Så det var en rasistisk diskriminering kan man faktiskt säga. Mm. Uppsala universitet, ett av de stora plumparna på deras protokoll.
Ja, de har ju en del andra.
Det har de. Vi fortsätter. Gunnar Strömmer, Örnsköldsvik, student från Nolaskolan, minns han. Nolaskolan kommer ju av namnet Nolaskogs, som är en gammal beteckning på bygden i norra Ångermanland. Det betyder landet norr om skogen. Men vilken skog är det som Örnsköldsvik ligger norr om?
Paulina. Skuleskogen.
Ja!
Det är jättefint.
Oj! Det var riktigt snyggt. Här är väl nästan så att ni förväntar er en Kerstin Ekman-fråga nu. Men icke, för jag måste börja överraska er. Istället ska vi prata om att det snart är val. Och vi ska prata om några gamla valbudskap. Det är en moment vi har haft i valtider tidigare. Vilket parti var det som 1979 utropade stoppa rustningsvansinnet, mindre åt militären, mer åt pensionären, 1979?
Mattias? Det låter ju som Folkpartiet.
Mindre åt militären, mer åt pensionären. Det var fel, Mattias.
Peter? Jag säger Vänsterpartiet och Kommunisterna.
Det var det såklart. Jag tyckte det var ganska bra.
Ja.
Mer åt pensionären så.
Det var därför jag tänkte Folkpartiet.
Ja, jag tänkte också Folkpartiet.
1970 var ett parti som presenterade sig med en bild på tre medelålders män och följande copy. Erfarenhet, ungdomligt tänkande. Vilket parti var det?
Paulina. Moderaterna.
Nej.
Peter? Folkpartiet.
Nej, det kunde man tro, men nej.
När var det?
1970.
Ja, då chansar jag på Kristdemokraterna.
Nej, det var Centern. De hade faktiskt bild på Torbjörn Fälldin och två andra herrar i samma ålder. Mm. Stod det erfarenhet, ungdomligt tänkande. Det här budskapet, nu frågar jag vilket år det förekom. Tänk på barnen, rösta med de borgerliga. Vilket år förekom detta budskap?
Ja, jag trodde det var... Visst hade Anders Wikman någon valaffisch till Europaparlamentet när det var för barnens skull under hans ansikte.
Men tänk på barnen, rösta med de borgerliga. Paulina, var det du som stod för kopien den gången?
Nej, men när sa man rösta med de borgerliga?
Mm. Mattias? Var det 76?
Nej, var det inte.
Paulina? 68?
Nej, det var det inte. Vill du gissa, Peter?
Ja, det är tidigare. Alltså nu kommer jag ju inte ihåg när det var, vilka år det var riksdagsval på. Det här är på 30-talet någon gång.
Nej, det var inte. Det här var ju det berömda kosackvalet 1928. Oh. Och det är en fantastisk bild. Några barn hopkrypta och ser en skeletthand framför en rött skynke som pekar på dem. Hörrni, det är ju inte ovanligt att man också förpackar budskap till musik. Så nu gäller det då... Nu får du inte titta här på min skärm.
Nej, jag tittar på poängställning.
Vilket parti är det som ligger bakom den här skönsången? Och här gäller det nog att vara snabb, tror jag.
Mattias? Ny demokrati.
Ska vi lyssna lite till? Vi tar en vallåt till. Vilket parti är det som ligger bakom det här?
Paulina? Moderaterna. Hela Sverige tar nu chansen att rösta på Alliansen.
Nej, det är det inte. Men du får gärna poäng. Vi ska ta och lyssna på det här.
Nej, det är... Ja, men det är ju den.
Känner du igen det, Mattias?
Sidan som jobbar övertid hellre än att se svenska Hollywoodfruar. Jag är avdelningschefen som trots höga åt skapar jämlikhet och river mur. svenska och studenten som uppfinner en ny skruv och startar ett nytt ABB. Det är vi som bygger Sverige.
Fantastiskt.
Vad skulle man göra en cover på?
Ja, du säger någonting om detta.
Nej, men jag bodde i korridor i Uppsala och det var en kille i korridoren som var jättemoderat.
Är det han som sjunger här?
Nej, men han spelade den hela natten på repeat. Det var en underbar...
Fantastiskt.
Ja,
underbar. Hörde, ska vi ta en gammal vallåt till? Nu, det här blir betydligt svårare, men det är kanske möjligt att någon tar den. Eventuellt på musikstilen och dialekten så småningom.
Det är ju Vänsterpartiet.
Ja, det är det såklart.
Ja, jag tänkte om det var något ännu längre västerut. Kommer med lärare.
Nej, ni ska få höra en bit in så kommer det framgå väldigt tydligt. Den. Det var ganska tydligt utgång. Gå med i kommunistiska ungdomsförbundet, stärk det kommunistiska partiet. Ja, Peter.
Ja, det är väldigt tragkänsla.
Men det var Vänsterpartiet alltså, inte SKP?
Nej, utan det här är då...
VPK.
Ja, väldigt kaxigt att kalla sig det kommunistiska partiet vid den tiden.
Det är då det röda kapellet som framförde detta.
Finns förstås bara ett rätt troget kommunistiskt parti.
Hörrni, vi lämnar musiken. Vi har ju pratat kebab. Och nu ska vi också få fortsätta lyssna. Och nu ska vi få lyssna på ett stycke svensk humorhistoria, minsann. Så...
Ska vi svara eller ska vi bara lyssna?
Vad är frågan?
Ni ska lyssna först.
Syskebab!
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 Vad fan är syskebab?
Syskebab!
Syskebab är kött på spett.
Kött på spett?
Ja, på spett. Och med ris ganska starkt.
Är det gott?
Syskebab är mycket gott.
Ja, vad var det vi hörde utdraget för svensk humor där de pratade om shishkebab?
Oj.
Mattias? Det låter ju som typ Hass och Tage revy.
Ja, det är helt rätt. Det är nämligen Svea Hund på Göta Lejon från 1976. Snyggt. Då de då pratade om shishkebab. Jag tror det var ett av de tidigare tillfällen man pratade om kebab i svensk. Sketchen.
Det låter ju väldigt predöner i alla fall.
Sketchen heter då Mordet på Örebroexpressen. Titta gärna på den. Mordet på Örebroexpressen kan ha förstås Mordet på Orientexpressen som förebild. Nu blir det spoiler, så håll för öronen ifall ni inte har läst den boken. Vem är mördaren i Mordet på Orientexpressen?
Paulina.
Peter.
Paulina först.
Konduktören.
Nej, du har fel. Peter.
Ja, det kan ha varit det som jag tänkte svara också, men då tar vi lokföraren.
Nej, det är också fel.
Yes.
Mattias?
Är det albinon?
Nej, och det är inte översten i biblioteket heller. Svaret är alla. Och det är då... Ja, jag har inte läst den. Alltså. Nu har jag pajat den för er dessutom.
Ja.
Bokens bakgrundsplott, den är inspirerad av en verklig händelse som skedde på 30-talet. Det var kidnappningen och mordet på ett litet barn. Ett av alla tiders mest uppmärksammade...
Paulina. Charles Lindbergh.
Charles Lindbergh, naturligtvis. Hans barn då som mördades. Charles Lindbergh är väl kanske den mest kända svenska amerikanen av alla. Men Anne Margaret kommer ju inte långt efter. Nu ska vi höra ett filmklipp som handlar om just Anne Margaret. Lyssna på det här.
In strategic terms, Charlie's cut the country in half.
Mattias, är det filmklipp?
Civilian press are about to wet their pants. And we've heard even Cronkite's gonna say the war is now unwinnable. In other words, it's a huge shit sandwich and we're all gonna have to take a bite.
Sir, does this mean that Anne Margaret's not coming?
Nu söker jag namnet på regissören till denna film.
Mattias.
Mattias.
Och vad heter han? Clockwork Orange, Full Metal Jacket. Herregud, det står helt still i huvudet.
Paulina.
Nu får du tre, två...
Ja, nej, fy fan. Nej, det här är...
Jag kan ju,
ja. Stanley Kubrick, såklart. Från Full Metal Jacket vi hörde
där. Du gav den till mig, Mattias.
Ja.
Hörrni, Ann Margaret, hon bodde ju som barn i den lilla jämtländska byn Valsjöbyn. Vilken författare har fört in den i svensk litteraturhistoria under namnet Svartvattnet?
Peter.
Peter?
Det låter som Kerstin Ekman.
Ja, där dök hon ju upp. Äntligen. Härligt. Tillbaka till kebaben. 1995 skakade Stockholm av kebabkriget på Götgatan. Två bröder priskonkurrerade och ett tag var man nere på 10 spänn. Eller 5 spänn kan det till och med vara. Nämn ett av dem.
Ja. Fan, de heter Jerusalem Kebab båda två, va?
Nej, men det var ett av de två kebabhakarna. Det var helt rätt, Jerusalem Kebab. Snygg. Den andra hette Kebabkungen.
Kebabkungen var det som låg på gröna jägarsidan.
Så var det. Kebab, du säger att grilla kött på roterande spett, det är ju en turkisk maträtt. Men dagens mest kända variant i bröd med sallad och såser uppstod i denna stad.
Paulina? Damaskus.
Nej.
Yes.
Mattias?
Måste väl vara någonstans i Tyskland. Berlin.
Ja, Västberlin på början på 70-talet. Får Mattias en poäng där. Mer kebab. Vi ska höra ytterligare ett ljudklipp. Vad är det vi hör här för någonting?
Vadå, bordskåpet eller? Vadå, vill du flytta in i jävla kebaben?
Peter.
Peter?
Det var ju sökarna.
Ja.
Men vadå?
Vad har det med kebab att göra, undrar du?
Nej, men alltså... Sökte du en filmtitel nu?
Ja, den här gången gjorde jag det. Det mest tragiska var att Ray verkligen bodde i skåpet, för han hade ju ingen målsman överhuvudtaget. Då gick det som gick.
Han hade inga kontakter på högre ort.
Nej, det hade han inte, men det var någon som skulle använda sina kontakter på högre.
Jävlar.
Hörrni, lite stökig omgång här.
Han bodde på Horsbergstrand, den farbrorn.
Men man kan i alla fall säga då att Paulina tog hem det här på 7 poäng. Mattias skuggade på 4 poäng och Peter fick 3 poäng. Bra jobbat! Ni svarar ju rätt på alla frågor, tror jag. Fantastiskt bra.
Nej, inte direkt, va?
Nej, inte direkt. Paulina, grattis!
Tack så mycket.
Var det roliga frågor idag?
Ja.
Visst var de det? Jag är väldigt stolt över dem, alltså. Peter, hur känner du inför detta?
Ja, alltså ja, men det kändes ändå bra.
Ja.
Jag kunde betydligt eller flera andra frågor, men han inte först.
Men du kunde ju vilka
frågor? Kan man säga att du vann egentligen, Peter? Eller hur?
Nej, det skulle jag inte säga.
Men när Mattias börjar prata om Clockwork Orange och Ice Fire Chat och sådär, liksom, då ger ju han poängen.
Ja,
så att du att du tog den var ju ja, det var blodspoäng helt enkelt.
I Mattias fall var det ju helt sant. Mm.
Peter Wennblad, det här var vad jag hade bjudit på idag. Är vi nöjda?
Jajamän.
Mm. Hade Tove varit med så hade han sagt att inte riktigt än. För jag ska ju naturligtvis påminna om att vi just nu har ett spelat erbjudande till er som lyssnar på podden. Med anledning av Anders Borgs debattartikel så öppnar vi nu sajten. Det är ju nämligen så att ni som lyssnar på podden kan gå in på svd.se/testaledare. Och teckna en prenumeration där och då får ni en prenumeration gratis ända fram till valet. svd.se/testaledare. Så gå in och gör det så fort ni kan. Stort tack Peter Wennblad för att du var med idag.
Tack för att jag fick vara med.
Stort tack Mattias Svensson för att du var med idag.
Ett nöje som alltid.
Stort tack Paulina Neuding för att du var med idag.
Tack så mycket.
Stort tack också till er som har lyssnat på Ledarredaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat. Men också om ni har idéer och förslag på ämnen vi ska ta upp i framtiden. Maila till ledarsidan@svd.se. Dagens producent heter Jesper Sandström. Ansvarig utgivare är Lisa Erenius. Själv heter jag Andreas Eriksson och hoppas att vi hörs snart igen.